Det finns tydligen hopp för våra poddkarriärer trots allt, trots den här stundande AI-revolutionen. Washington Post, en branschkollega får man väl ändå generöst ändå kanske kalla dem för
självbilden. Men det är klart, vi ska ha höga ambitioner.
Jag vet inte om de hänvisar till Svenska Dagbladet som en branschkollega nämligen. Men de har testat att göra individualiserade poddar. Det vill säga att varje person får liksom en unik podd. Vad tror du om detta koncept, Sofia, till att börja med?
Alltså som en väldigt poddlyssnande person så känner jag att det är någonting jag skulle vilja testa bara för att se vad skulle jag själv få. Men jag tror att hela vetskapen om att den är AI-genererad lite skulle liksom ta bort den här känslan av att så man lyssnar på ett samtal mellan människor. Jag vet inte. Det är inte så att jag spontant går igång jättemycket på det.
Nej, det här är ju ett väldigt ovanligt koncept. Jag har aldrig hört talas om detta tidigare.
Men hade inte Perplexity, alltså AI-sökmotorsbolaget, de hade ju en lite liknande satsning, tror jag.
Alltså det är ju, i och med att man kan generera vad som helst till vem som helst och det är ganska lätt att göra ljud av det, så tänker man ju, det kanske inte är så svårt egentligen, men det svåra i det här fallet var kanske inte att få till det. Det svåra var att det skulle bli rätt. För ett Semafor då rapporterar att de har testat det 3 gånger och mellan 68-84% av fallen så blev det helt fel. Det vill säga de sa saker som var helt felaktiga och liksom det stämde inte det de sa. Och trots det, att det blev fel i nästan 8 av 10 fall, så körde de ut den här funktionen ändå. Så det fanns fortfarande individualiserade, då helt felaktiga AI-poddar att lyssna på från Washington Post sida. Intressant.
Ja, det kanske talar ändå för att TechBrief kan vara igång ett år till i alla fall. Och så får vi se.
Mm. Det blir ingenting individualiserat, men förhoppningsvis kommer vi vara kvar åtminstone. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
I veckans avsnitt, SVT gör dokumentär om svenska influencers, men glömmer både den största makthavaren och misstänkta grova ekobrott. Var ska Stegra hitta ny finansiering? Och vi har varit i Köpenhamn för att leta efter den europeiska tech-framtiden.
De 3 senaste veckorna så har jag haft en lite annorlunda morgonrutin. Jag har varje tisdag gått upp typ 05.50, gjort en stadig kopp kaffe och sen suttit redo prick 06 när senaste avsnittet av SVT:s dokumentär Hatet släppts.
Här är väl ändå definitionen av att vara ett superfan, tror jag.
Superfan av SVT 0550. Eller superfan av de här influencers?
Nej, vänta. Jag tror aldrig att jag har gått upp 05.50 för en dokumentär. Men det här du är inte ensam.
Jag tar mitt jobb på allvar, skulle jag säga.
Det måste man verkligen säga. Och ingen kan ju rimligtvis ha missat den här serien. Det har ju varit en granskning av Joakim Lundell, då en av Sveriges största influencers. Han har ju ett brokigt CV, kan man väl ändå kalla det. Han har gått från att vara någon slags reality-tv-kändis till att bli en extremt framgångsrik YouTuber och nu har varit med och gjort en mängd olika tv-format. Han är programledare för olika grejer och håller på att producera film. Och
han är
en medial mångsysslare, kan man väl ändå kalla honom.
Precis, och jag har ju också tvingat dig i alla fall några veckor att gå upp tidigt för att titta på det här också. Inte kanske 05.50.
Ja, men inte riktigt. Men jag har klämt in det innan man har gått till jobbet. Just för det var ett ganska ovanligt format i den här tidseran. Att man släpper saker och ting över 3 veckor på det viset. Mm. Att det blir en sån stor grej vi släpper. Man är lite mer van vid den här on-demand-grejen. Att man släpper allting samtidigt. Så har SVT
det har
inte gjort. Det har ju dragit ut på.
Det har varit som ett stort marshmallow-test för hela svenska befolkningen. Typ. Och vi alla failade.
Och den har... Nej, jag skulle säga det. Det här bådar inte gott för oss. Nej. Kollektivt.
Nej, och den här första delen, den granskar ju uttalanden som Joakim Lundell gjort om sin uppväxt. Den blev väldigt omtalad, kritiserad, också fått beröm. Och den blev ju anmäld rekordmånga gånger till granskningsnämnden, som är det här organet som granskar publiceringar i etermedia, kan man säga.
Det här säger ju kanske någonting om vilken typ av följare Joakim Lundell har, de är ju väldigt lojala och gillar honom väldigt mycket. Uppenbarligen följer honom i alla dessa olika kanaler. En ganska liksom komplex historia får man ändå säga som den här första delen går igenom. Men jag tänker vi kanske inte ska grotta ner oss i just det. Det här är liksom inte varken skvaller eller influencer eller för den delen familjedramapodden heller. Så att vi skippar kanske den exakta detaljen.
Ja, nej. Det som handlar om hans barn, de är ju inte relevant att prata om i en techpodd. Precis. Men det är ju däremot det här enorma dramat eller kriget som en person i dokumentären till och med beskriver det som har utspelat sig på YouTube de senaste 2 åren. Och det skiljer sig i den andra delen framförallt, men också i tredje delen.
Kan man få en kort recap av detta om man inte har följt de här bröderna och den här släkten? Vad är det här handlar om egentligen?
Men det bottnar i en konflikt mellan då bröderna Joakim Lundell och Kristoffer Krippa Lundström, som också är youtuber som vi pratat lite om tidigare i podden i våras. Och under början av 2024 så blir det här en slags liksom content-karusell som börjar involvera fler influencers på YouTube som uttalar sig om och liksom reagerar på varandras olika videos och uttalanden. Och de här anklagelserna mot varandra och påhoppen som uppstår i liksom de här olika vändningarna i konflikten blir allt grövre och genererar allt fler visningar. Och enligt SVTs dokumentär då, det som kommer fram i tredje delen, då har Joakim Lundell drivit på andra influencers att göra innehåll om det här och ja, enligt det som syns i dokumentären liksom gått till attack mot brorsan då. Någonting som Joakim Lundell själv nekar till.
Du har ju spenderat rätt mycket tid i den här världen, för ni har gjort en podd, en SVT-podd tillsammans med podden som heter Badfluence. Ett av de avsnitten har även sänds i vårt flöde, så att om ni inte har sett den så har ni kanske plockat upp den i techbrief-flödet. Men det har ju egentligen granskat den här delen av internet, men fokus i synnerhet då på Kristoffer Lundström.
Ja, precis. Och under liksom, när vi arbetade med den här dokumentären så började vi se lite olika hintar från honom om att så här, det var någonting stort på gång. Det såg man både liksom i sociala medier men också i olika så här, dokument som vi fick ut. Att någonting kommer komma i slutet av året och liksom någonting som skulle då välta internet. Och det kan man väl lite säga att det ändå har gjort med tanke på all uppmärksamhet. Men när jag då tittade på många av de här videosarna, det var ju nytt för mig då. Jag hade inte spenderat någon tid i den här världen direkt. Men det är ju, och det framkom ju också i dokumentären, det är ju verkligen väldigt grovt innehåll. Det är liksom en mörk spiral egentligen bara av så här påhopp och anklagelser och kränkande uppgifter om varandra. Ibland är liksom jättelånga videos. Jag tänker vi kan lyssna på ett klipp från dokumentären som sätter fingret på det här rätt bra.
Och då attackerar vi tillbaks. Och sen är man där i ett liksom internetkrig.
Om något är han död för mig.
Vem är han? Jo, snubben som var den enda som gick upp i vikt i ett program. Man ska gå ner i vikt och var tvungen att sätta hänglås på kylen.
De har så låg IQ. Jag hade kunnat betala bra med pengar för att se Krippa göra ett IQ-test.
Får jag 2000 likes släpper jag allt i den här telefonen.
Bara några minuter senare så startade Anjo en live utanför Krippa och Linneas bostad där han också knackade på.
Och här hörde vi både då Kristoffer Krippa Lundström och YouTubern Pontus Anjo Björlund. Och att liksom, när man också följer det här, de här konflikterna, så ser man ju också det här enorma engagemanget som det skapar hos följare. Alltså i de här kommentarsfälten, det ser vi också nu efter att dokumentären har släppts. Dels var det ju inne på hur man liksom mobiliserat lite för att anmäla den här dokumentären, men också bara det är så enorma reaktioner och så kraftiga reaktioner som är ändå väldigt, ja, men det blir liksom ett så här praktexempel tycker jag lite på parallella världar, att det här följs av tiotusentals, kanske hundratusentals svenskar, men det är fortfarande en väldigt sluten värld för många som väldigt många inte känner till.
Jag håller med, det är fascinerande. Jag känner till dem vid namn bara, men det här är inte människor som jag har följt på nätet och ändå har jag liksom levt kroniskt online under de senaste 20 åren. Men det här är liksom inte en del av internet som jag har tagit del av, men de har ju helt uppenbart blivit väldigt stora makthavare. Jag kan tänka mig att det är många som lyssnar på den här podden som har hört namnet men som inte alls har följt liksom vad det här bråket handlar om. Och det är fullt möjligt att göra det, men de som är inne i detta, de är ju oerhört många. Det är ju liksom, det är ju verkligen en parallell kändisvärld där det här är liksom det är de kändisarna som man pratar om, och sen finns det en separat som är med den här den gamla kändisvärlden, Se och Hör, kungahuset, liksom dokusåkers kändisar, och där någonstans i den världen så är det ett överlapp där den ena korsar över till den andra på något vis. Det är rätt spännande ändå.
Ja, det har blivit en snöbollseffekt av det här, för det är inte bara på YouTube som det utspelar sig, utan själva bråken har ju också så här spilt över i reaktionsinnehåll på TikTok och på Instagram. Alltså det blir liksom bara, även följare då ska reagera och kommentera det som pågår och alla de här uppgifterna.
I den här dokumentären som du jobbade med så var det ju handlade det mycket om då Kristoffer Krippa Lundström, och SVT har ju fått en hel del kritik för att deras dokumentär och hatet, att det har blivit liksom nästan ett försvar av vad han höll på med. Vad tänkte du när du såg det här? Hur är det skildrat? Håller du med om att han kommer lite lindrigt undan i det stora hela?
Vi ska prata mer om det efter det här.
Vi snackar om SVTs dokumentär Hatet, en granskning av Joakim Lundell och hans lite bredare släkt och bekanta runt omkring. Det har ju blivit en hel del kritik, som sagt, att det här blev lite av en partsinlaga nästan då för Kristoffer Krippa Lundström. Han är ju själv en huvudkaraktär i mycket av det här bråket, men det blev inte jättemycket fokus på vad han själv hade gjort, och han kanske kom lite lindrigt undan. Och du utlovade att du skulle berätta om du håller med om denna bild eller inte.
Alltså, när jag såg det här så satt jag ju liksom och så här, det kliade liksom i mig, för att vi försökte ju få till en intervju med honom när vi jobbade med dokumentären, och här hade ju SVT access. Så det är klart att så här, jag som i min reporterroll kände att så här, gud, det finns så många frågor som jag vill ställa här och som jag önskar att de hade ställt nu när de hade chansen. Men en sak som jag spontant tänkte på som gör att jag kanske kan förstå den kritiken på ett sätt, det är ju att han är åtalad för en rad grova ekobrott. Det ska ju faktiskt komma. Rättegången har ju varit. Dom kommer den 19 december. Och det handlar ju bland annat om åtalspunkterna är bland annat grovt bokföringsbrott och näringspenningtvätt. Även främjande av olovligt spel. Och det har vi snackat lite tidigare om i podden. Han nekar ju till alla de här anklagelserna. Men det som jag tycker är intressant i det är ju att det också handlar om, alltså de här misstänkta brotten handlar ju, de är liksom kopplade till ganska stor del till hans influencerskap. Och också en del handlar ju om liksom YouTube intäkter då som han påstås inte ha redovisat på rätt sätt. Alltså det är ju allvarliga brottsanklagelser. Det är lite, jag vet inte, det var bara någonting som skavde i att det inte togs upp eller kommenterades på något sätt överhuvudtaget.
Ja, i synnerhet för det där är ju affärsmodellen. Att driva intresse, gärna genom kontroverser och så vidare, och sen på något vis tjäna pengar på det intresset och den uppmärksamheten som man får. Det är ju så man gör, och alla kan ju inte göra liksom betalda samarbeten med diverse olika butiker och skönhetsprodukter. Det är ju inte den här typen av influencers, så de måste ju tjäna pengar på något annat vis. Men det är klart att vad man vill komma åt är ju den stora publiken som de når. Så det, jag håller med, det blir underligt att inte titta på så här, men hur kan man ens hålla på med den här typen av verksamhet och hur har det funkat? Och så visar det sig då att det åtminstone finns ganska grova anklagelser om detta, så får man ju se vad rätten säger when all is said and done, så att säga. Men det är en underlig grej, jag håller med om det, att man helt rundar den frågan totalt.
Ja, och sen tycker jag också intressant, just för att den här konflikten mellan då Kristoffer Lundström och hans bror Joakim Lundell, den har också blött in i den här rättegången. Alltså det har rapporterats om hur Joakim då här, Lundell har vittnat i det här, och att det har varit och även andra youtubers som är med i dokumentären, att de har varit på plats och vittnat och att det har blivit tjafs där. Alltså det finns ju ytterligare en dimension där som jag tycker att man lite liksom tappar bort.
Det här finns ju ett val som har gjorts såklart, att man behöver bygga någon slags dynamik och fokusera på liksom en viss grej. Sen är ju det här ganska lång, det är ju 3 timmar. Så det finns ju utrymme under den här tiden. Hade man gjort en halvtimmes dokumentär hade jag kanske kunnat ha mer förståelse för att man hade rundat några av de här sakerna. Men här finns ju ganska gott om det. Men vad som blir tydligt när man som tittar åtminstone är ju att det är ju inte helt uppenbart vem som är hjälten i det här och vem som är förövaren, utan det är ju ganska många och ganska komplexa och rörig situation. Det känns mer tycker jag som någon slags tragedi som man tittar på, där alla på något vis är förlorare, eller vad den känslan som jag fick åtminstone när man kollar på det. Jag vet inte riktigt vad som har hänt och vad som är sant, men inget av det här är ju bra. Det verkar hemskt på något vis att det här uppspelas också inför publiken som är så stor. Det var det jag kände åtminstone när jag tittade på det.
Ja, och där kan man ju ha, alltså, det är det som är svårt i det här, att det är dels såna otroliga mängder material. Alltså det är så sjukt många YouTube-videos och att det är bara, det finns liksom, det är svårt att dels bara hänga med i så här, vad handlar det här bråket om? Vad är det här för liksom, alla de här olika videorna med reaktioner, så här, vad handlar det här om egentligen? Och sen också att det finns liksom inte en aktör som har gjort en sak och en annan som har gjort en sak, utan det är liksom ett sammelsurium av massa olika intriger och aktörer i allt det här. Jag har också träffat en av dem som syns i dokumentären men som inte ställde upp på intervju, en av youtuberserna, och det tyckte jag också gav en ytterligare så här, ett lager till hela den här världen och den här liksom mörka delen av YouTube. När man träffar en person som håller på med den här typen av innehåll och ser liksom kontrasten i liksom den vanliga personen som man sitter och intervjuar och sen ser de här videorna. Det tycker jag också illustrerades när Pontus Anjo Björlund då i sista delen pratade om att han går liksom in och ut ur karaktär. Att det är
under intervjun går han in och ut.
Precis.
Det är ju det märkligaste, att han det är samma person som pratar men han svarar på 2 olika sätt i samma sittning fast som 2 olika personer. Det ställer ju en hel del frågor, men ja.
Jag tror inte att Krippe och Linnea kunde bry sig mindre om min familj. Jag tror inte de kunde bry sig mindre om jag dog. Därför känns det, varför ska jag bry mig om dig? Varför ska jag bry mig om er? Man blir så.
Får jag uttrycka mig kring det där med Linneas familj? För jag tycker det är jävligt viktigt också. Vet du vad problemet är? Ofrivilligt så hamnar jag någonstans, tror jag, i min karaktär. På grund av att det handlar om trippadramat. Och då blev det nog mer som att du har pratat väldigt mycket med Anjo också. För när man reflekterar, om jag släpper garden, så känner jag ju såklart att självklart, alltså, bryr jag ju mig egentligen.
Det är också en analys som har gjorts om hur det här ju, för även dels Jocke Lundell men också Pontus Björlund är ju båda tidigare reality-tv-deltagare. Och det här är ju liksom som en förlängd version av det, fast helt utan, alltså man är någon slags ensamma upphovsmän och helt utan ramar och regler. Men det är liksom en nästa steg i den här utvecklingen på något sätt. Mm.
Ja, men det har varit oräkneliga liksom spaltmeter har vi skrivit om den här dokumentären under de här 3 veckorna. Men jag tycker en grej som helt och hållet har försvunnit, vilket är väldigt märkligt, är att ingen har varken skrivit om, och dokumentären tar inte heller upp, själva liksom arenan där det här äger rum. Du var inne på att det finns inga regler. Nej, men varför finns det inga regler? Jo, det är för att allt det här sker på YouTube. Det sker liksom på TikTok och andra kanaler också, men YouTube är den primära kanalen. Det är det som, det är där allt det här äger rum. Det är så oerhört märkligt att SVT inte ens verkar reflektera en sekund över hur kommer det sig att de gör allt det här från början. Och vilka liksom underliggande då regler, om man säger så, eller en kommersiell logik ligger till grund för att man beter sig på det här sättet på YouTube. Och det gör man ju såklart för att det lönar sig att göra det.
Mm.
Men de har inte ställt en enda fråga till YouTube. Är inte detta oerhört konstigt?
Ja, men både du och jag, vi snackade ju om det här när del två hade kommit och sa just det att ja, men man fick ju se hur allt det här liksom har skildrats på YouTube, men det fanns ingen reflektion och det fanns inga frågor heller till de här YouTubersarna om vad de själva tänkte om det här och vad de tänker om arenan de verkar på. Som sagt, det är klart att det här är ju deras levebröd, alltså det handlar ju om pengar. Det är ju, de är ju inte heller ensamma om att ha den här typen av format att med väldigt liksom uppseendeväckande rubriker på videos och väldigt uppseendeväckande thumbnails. Och man driver ju invisningar på det sättet genom att highlighta det grövsta man säger.
Ja, och det verkar ju, och metoden funkar ju. Det finns ju exempel från dokumentärer där de pratar precis om hur mycket pengar de tjänar också.
Ja, precis. Jag tänker vi ska lyssna lite på det här.
Jag drog väl in ungefär 20 miljoner visningar på min YouTube-kanal och tjänade 2,5 miljoner kronor.
Ja, och det är ganska talande liksom hur lukrativt det kan bli med den här typen av innehåll. Och det finns ju då inga, det är svårt att hålla sig till ett regelverk här, men det finns ju ändå policies. Det är ju inte så att YouTube inte har några policies överhuvudtaget. Och det såg ju också vi när vi jobbade med vår dokumentär, för då skickade vi ett antal exempel till YouTube där vi såg att ja, men här är det vissa anklagelser och påhopp som ändå skulle kunna strida mot deras policies för innehåll. Skickade det till dem och sen så var det ju en video som hade tagits bort och en annan som det verkade ha gjorts vissa ändringar kring. Så det finns ju ett system här som är tänkt att fungera. Men när man ser det här innehållet så slås man ju av att det verkar ju absolut inte fungera.
Nej, och det är väl, det finns ju automatiska system då som skannar varje video som man laddar upp och som tittar på det på ordet. Så det här ska ju fungera som en slags nät för att fånga in, helst då innan videon ens kommer ut. Och det brukar YouTube själva säga också, att men, ni ser ju bara videorna som kommer ut, ni vet inte hur mycket vi har blockerat som aldrig ens blev publicerat. Men man behöver inte vara på internet jättelänge för att fatta att det här nätet är inte säkert finmaskigt, utan det är väldigt enkelt att runda de här systemen, just för det är ju ingen som tittar på dem. Och det kan man ju förstå givet mängden video som laddas upp, att det är ingen enskild person som varken vill, kan eller skulle ha tid att titta på varje video. Men det i sin tur gör ju att folk vet ju hur det här funkar. Sannolikheten att du trillar dit och du faktiskt blir utscreenad, i synnerhet då på språk som man kanske inte är lika vältränad på, den är ganska liten. Och då kan det ligga kvar under en lång tid. Jag tycker ert exempel är bra när ni håller på med det här. Det skickar över, är inte det här fel? Och då tar man bort det.
Mm.
För det är först då någon faktiskt tittar på och då kan göra den bedömningen av att det här bryter mot policyn. Uppenbarligen skulle en sån sak ha fastnat i det här filtret, så att säga, om filtret hade funkat bra.
Ja, men
det gör det ju inte.
Och det som jag också har tänkt på är att det är en sak med videos som är kanske så, men har några hundratals visningar. Men det här är ju inte videos som har några hundratals visningar, utan det här har ju nått, ja, men i vissa fall hundratusentals personer. Så att någonstans så funderar man på så här, men var går den gränsen för när det ändå är videos som får stor spridning och stor uppmärksamhet och också genererar mycket pengar? Finns inte det liksom inräknat på något sätt i den här modereringen?
Så vad tänker du om du ska summera det här sättet som hatet har gjort, du som ändå har varit, gjort en egen dokumentär, förvisso inte om exakt samma sak, men i samma värld, du har ju rört dig i samma värld. Vad tänker du om hur de valde detta och vad man borde haft med, vad man hade med och hur man hade kunnat tänkt annorlunda?
Men det som jag tycker att SVT har gjort väldigt bra och som är väldigt intressant, det är ju att man ändå har fångat upp tydligt hur det här blöder ut i den verkliga världen när man visar hur familjemedlemmar har påverkats och hur mycket hot andra människor i de här kreatörernas närhet har fått och vilka konsekvenser det kan leda till. Och det har väl jag tänkt på, att det kanske blir någon slags väckarklocka eventuellt för den här typen av plattformar, när man ser vilka otroliga konsekvenser det blir. Och det hade jag ju också velat höra YouTube prata om och få frågor om, att hur ser de på att det här på konsekvenserna som det faktiskt får.
Techbrief presenterar veckans.
Vi har valt veckans dansk. Sannolikt en kategori vi inte har haft tidigare. Även om vi nu har kört liksom 100 avsnitt. Precis, jag tror inte att vi har haft veckans dansk hittills. Men jag har varit i Köpenhamn och träffat en massa danskar.
Skulle inte du själv vilja vara veckans dansk, du som ändå bor i Malmö? Har man inte alltid lite mindervärdeskomplex gentemot Köpenhamn där nere?
Jo, mindervärdeskomplexet är extremt tydligt, men jag tror inte att någon dansk under några som helst omständigheter skulle godkänna en Malmöbo som dansk. Den här Öresundsintegrationen, den går endast från Malmö till Köpenhamn och på intet sätt åt andra hållet. Vi är möjligtvis en billig förort och inte så mycket mer än det. Men så att jag tror inte att jag skulle kunna få bli en dansk, även om jag skulle vilja det. Men jag var i Köpenhamn, som sagt, förra veckan för en slags inledande workshop som bjöds in till av Margaret Vestager, denna före detta EU-kommissionär. Henne har vi ju haft med i podden tidigare.
Precis, och det är ju lite ovanligt att en EU-kommissionär blir så profilerad i techvärlden, kanske man ändå ska säga. Men hon hade ju verkligen en uppmärksammad position i hur hon liksom ville reglera techjättarna.
Ja, hon har ju blivit beskriven som techjättarnas värsta mardröm på något vis. Och nu har ju hon då slutat som EU-kommissionär. Nu är hon en fri person. Men hon då har engagerat sig i ett projekt som heter Rebuild. Och det var liksom inledningen av det som jag deltog i för att kolla lite vad är det som händer. Det här var då en sammankomst som pågick i ett par timmar. 75 deltagare skulle jag säga ungefär, från representerat från ungefär halva Europa.
Ganska exklusivt ändå.
Var du någon annan svensk där?
Nej, var du ensam från Sverige?
Jag tror att jag var ensam svensk. Det kanske var någon annan, men det var inte många i alla fall, utan det var bra spridning i övrigt. Och i princip så skulle det här forma fram starten av ett upprop, kan man säga, ett projekt som ska pågå i ett år. Och de ställer sig en enskild fråga, och det är: varför finns det inga sociala plattformar i Europa? Alltså varför är det liksom inga grupper, inga communities, inga sajter, inga sociala medier? De är liksom inte baserade i Europa. Eller för den delen, finns de? Men var är de någonstans? Vad kan vi göra åt detta? Att här måste vi liksom ta ett omtag som Europa för att inte bara lägga allting i USA helt enkelt.
Tänker man då att det på riktigt ska komma företag som kan konkurrera med typ Meta och TikTok och YouTube?
Ja, men förhoppningen är väl att man kan det. Jag tror att den underliggande tanken är, det är problematiskt att vi som kontinent då, eller ja, som världsdel, har så lite av den här varan, åtminstone av någon skala. För jag ska säga, det finns ju såklart plattformar som gör detta, men de är ju inte på metanivå, utan det är ju liksom små supernischade communities. Det fanns någon som handlade om så här racketsport till exempel. Så det är liksom ett supernischad plattform som bara handlar om det. Det kan man ju inte riktigt jämföra med Instagram eller WhatsApp. Nej. Men det fanns då en stor vägg med alla som de bara satt upp en massa exempel. När man gick och tittade på det här så var det knappt ett enda namn som jag kände igen. Så det här kan man ju anta att det inte är någon enorm skala på de här.
Kom ni fram till någon lösning då under den här middagen?
Nej, det skulle jag inte säga. Här finns liksom en balans mellan en pragmatism då, av att det borde gå att göra bättre. Man borde kunna hitta det som finns. Det borde gå att finnas initiativ för att hjälpa de här plattformarna framåt. Å ena sidan då, som är liksom en ganska pragmatisk hållning. Sen den andra änden är ju kanske lite mindre glamorös, men lite mer protektionistisk. Jag tror det fanns en tankekänsla, tyckte jag i alla de samtalen som jag hade, att folk skulle välja att använda en tjänst bara för att den är europeisk. Och det tror jag aldrig kommer hända. Nej. Vilket jag även uttryckte och mottogs med en viss skepsis när jag sa detta.
För
jag tror att det, Ja, exakt. Jag tror absolut inte att någon tänker på att jag tänker använda den här tjänsten för att den kommer från Norge och det är därför jag gör det, utan man tänker, är det här en bra tjänst? Man måste konkurrera på lika villkor och det kommer ju vara svårt. För att om du skulle lista de sociala plattformar som du spenderar mest tid på, så kan man gissa att 90%+, om inte mer, kommer vara från USA. Och samma för mig, såklart.
Men det är det som Rebuild då vill förändra. Har man någon tidslinje för det här?
Mm. Det här är, och det var ganska sympatiskt, det är liksom inte någon slags ny branschorganisation, utan det är ett projekt som lanserades då i måndags, precis i mitten av december här, och ska pågå i 12 månader. Och sen så ska den här lilla då organisationen upplösas. Och då kommer den försvinna helt och hållet, och då får man se om de har lyckats få lite fart på det europeiska plattformslivet eller om de inte har det. Men jag tyckte åtminstone det var sympatiskt att säga det här måste hända här och nu, men det här är liksom ingen, det ska inte bli någon ny EU-instans eller någonting sånt, utan vi upplöser oss själva. Sympatiskt, det borde fler göra. Man borde upplösa sig själv oftare, tycker jag.
Ambitiös deadline, men det tycker jag ändå räcker för att Margit Vestager ska bli veckans dansk.
I veckan så rapporterade Dagens Industri att Stegras plan att ta in 10 miljarder kronor i ny finansiering har fallerat. Samtidigt så är den här fabriken lite halvfärdig. Financial Times har tidigare uppgivit att Stegra kostar 3 miljarder kronor i månaden. Vad gör man i en sån här läge? Det här har vi faktiskt bjudit in en extra gäst för att ta reda på, eller?
Ja, det känns väldigt hedersamt att ha Janne Almgren i studion, som är vår kollega på SvD Näringsliv.
Det känns hedersamt att få bli inbjuden till denna eminenta duo.
Gud, vi bara berömmer oss själva här jättemycket. Vi skriver
varandra på ryggen.
Ja, precis. Men du är ju som sagt reporter på Näringsliv och har ju skrivit mycket om Stegra och Harald Mix och även Northvolt ju.
Vi kan väl börja med den här rapporten om att planen och att de här pengarna hade lite fallerat. Du håller inte helt med om det. Du har fått lite motstridiga uppgifter om det där ens stämmer.
Nej, men vi pratade ju med en av ägarna igår, vår ytterligare kollega här, Birgitta Forsberg, och han indikerade ju att enligt honom så pågår förhandlingarna liksom enligt plan. Om han har rätt eller om DIs uppgiftslämnare har rätt, det är jättesvårt att veta. Jag tror, man får ju känsla av att det pågår lite informationskrig här nu. Det gäller liksom att sätta någon slags narrativ. Och det är väl inte helt... jag tycker situationen är svår, men det är väl inte helt omöjligt att tänka sig att det sitter en del irriterade eller frustrerade investerare och banklångivare här som är lite frustrerade och som möjligtvis kan vinna på att måla upp en bild, sätta press på Stegra och måla upp en bild av att nu är klockan 11:55 här, nu faller det här snart, nu lämnar vi bordet om inte ni går med på våra villkor, att det här är någon slags förhandlingsspel vi ser nu.
För det var ju det som var i DIs artikel, just att bankerna och långivarna ju inte ville gå med på
de här 10 miljarderna, nej. Utan man vill inte gå med, de ska då ha fallit och istället så höll man på med någon slags bryggfinansiering, vad det nu innebär, det vill säga ett mindre belopp och en kortare tid där man ska få tid över att liksom, eller få ny tid att fortsätta de här stora förhandlingarna om de 10 miljarderna.
Men skulle du säga att det är en ödesvecka som väntar nu, eller?
Jag tror inte, jag tror att det är ett hej. Jag tror att det här, de har sagt redan från början att de här förhandlingarna kommer pågå i flera månader. De har talat om att liksom någon gång till nästa sommar så räknar de med att det här är klart. Det skulle förvåna mig om det är redan nu, då är de verkligen illa ut. Om man redan nu ska liksom dra ett streck i räkningen och säga att nu är det här kört. Mitt intryck när jag pratar med bakgrundssamtal också, så är det någonting annat här också som är väldigt viktigt, som många går och väntar på.
Vad är det?
Jo, men det är de här 1,4 miljarderna.
Precis, för de har ju fått, de ville ju från början ha 1,65 miljarder som de har ansökt om i stöd.
Ja, det är lite...
Och sen har de fått då, det här tyckte jag var intressant, det skrev ju vi om när det kom. För det har varit mycket fram och tillbaka, så här, ska regeringen kliva in och liksom stötta krisande Stegra? Mm. Det har väl ju inte kommit några signaler om.
Nej, så alltså, kan man ju se de här. Jag tycker med de här
Men sen kom ju det här stödet ändå som gick igenom då, som Energimyndigheten sa att men då får Stegra 390 miljoner kronor.
Ja.
Och det är ju liksom från en myndighet.
Ja.
Men sen vet, och jag menar myndigheterna ska ju bestämma om sånt där själva. Men det kom väl lite så här frågetecken. Men var kommer det här ifrån egentligen, det här beslutet?
Ja, precis. Så jag absolut har helt rätt. Myndigheterna är naturligtvis självständiga och det finns inget ministerstyre i Sverige och det är ju väldigt tydligt. När det är sagt, jag tror ändå har gått en del röksignaler från regeringskansliet om att fixa det här nu. För att som jag menar liksom att om Northvolt går i konkurs, då är det Harald Micks problem. Men går både Northvolt och Stegra i konkurs, då tror jag det är Ulf Kristerssons problem. Alltså det är inte bra för den här regeringen.
Mm.
Och mina signaler, det jag hör när jag har olika bakgrundssamtal är att okej, de här 390 eller knappt 400 miljonerna, de var jättebra. Jättebra. Det var ändå någon slags signal om att det finns en statlig uppbackning här.
Mm.
Men EU har ju gett stöd, eller har ju gett någon slags godkännande till att regeringen kan pytsa in ytterligare, om det nu är 1,3, 1,4, 1,5 miljarder någonstans i den häraden. Och jag tror att, vad jag förstår, så väntar både Stegra och finansiärerna på att de där pengarna ska komma in. För det blir ytterligare en signal på att nu tror ändå staten också på det här. Men annars har ju finansiärerna och investerarna alltid det här argumentet. Ja, men herregud, varför ska vi gå in med mer pengar när inte ens svenska staten vill gå in? Vad är det vi inte vet?
Men tror du att det här som vi har läst om nu då, att det är en ödesvecka till liksom kris och panik, tror du att det är ett försök att liksom pressa fram fler, alltså mer pengar då, eller pressa fram pengar, statliga pengar?
Ja, man skulle kunna se det som det. Att investerarna eller finansiärerna eller det här bankkonsortiet då tar till alla fix och tricks för att liksom öka trycket lite grann på Stegra och öka trycket också lite grann på staten. Att liksom fram med de här pengarna nu, annars så tröttnar vi. Annars så lämnar vi liksom förhandlingsbordet. Alltså men det här är spekulationer, det är jättesvårt att veta, det är jättesvårt, det här är komplexa grejer och det är komplexa förhandlingar, det är massa olika kreditlinjer som ska funka fram och tillbaka, så att jag tror att det är väldigt få som har helhetsbilden.
Alltså en grej som är spännande med det här är att med nästan alla andra techbolag så pratar man ju om investeringar. Men med Stegra så pratar man om finansiering. För att det är så underförstått att det går nästan inte att bedriva den här typen av verksamhet utan att ha en kombination av olika slags finansieringslösningar. I vanliga fall hade du varit ett vanligt mjukvarubolag så hade du fått en investering från en riskkapitalist och så hade du spenderat om, förhoppningsvis kommit någon vart och sen tagit in nya pengar. Här är det liksom på en helt annan nivå. Här är det ju en blandning av då en massa lån, både då investeringar, lån och eventuella bidrag. Tänkte, där är det som en intressant kombination då kring hur alla de här tittar väl på varandra, rimligtvis då. Tycker du är inne på det, Janne, lite att man tittar på här, vem spelar ut första draget? De här 390 miljonerna, det är ju någonting. Okay, då säger staten, okay, men vi är med lite, men kanske inte så mycket som alla hade väntat. Vem är det som håller korten?
Nej, men jag tror att det är det som gör det så komplext, för att det är flera parter som måste agera. Staten måste agera. Och sen måste naturligtvis investerarna, de stora aktieägarna, agera i så mått att de måste också visa, de måste också naturligtvis öppna plånboken för en det här liksom lite bankkonsortiet på dåligt humör ska gå med på att liksom låna ytterligare pengar. Så att det är både staten och investerarna som måste agera innan bankkonsortiet, det vill säga finansiärerna, är beredda att låna mer pengar.
Jag tycker det är intressant, det känns som en sån här intressant katt och råtta
lek på något sätt. Precis. Precis. Och sen så är det ju naturligtvis den här andra som alla har skrivit om och tagit upp flera gånger också som kommer göra ont. Alltså det är ju att värdet på Stegra har sannolikt sjunkit och det kommer bli nedskrivningar både för aktieägarna och för finansiärerna. De som redan har gett lån kommer förlora pengar och det skapar ju också dålig stämning runt bordet.
Ja, hur låter det när man pratar? För det fanns ju rapporter i DI har rapporterat att det fanns investerare som pratade åtminstone som om de nästan hade skrivit av då en del av investeringen.
Just det.
Så hela. Är det liksom känslan man... Ja, är det inte känslan som man får att folk har redan gett upp? Det betyder inte att Stegra inte skulle kunna överleva, men åtminstone att på den nivån som de hade stoppat in pengar på så kommer det här åtminstone inte bli en bra investering. Det är kanske ett bolag som funkar, men det blir inte den avkastningen som man hade hoppats på. Hur låter det när man snackar med dem?
Nej, men jag bara tänker på när Kinnevik till exempel som har gått in och investerat, när de nu gick in, när de hade sin senaste kvartalsrapport, då hade de ju något resonemang om att de inte i nuläget, de hade gör sig lite brasklappar, men i nuläget så var de inte beredda att öppna plånboken och gå in med ytterligare pengar. Och då vet jag bara att det var flera analytiker som bara utgick ifrån att Kinneviks ursprungliga investering kommer spes ut signifikant. Alltså vi pratar dramatiskt, en halvering eller något sånt där. Nu kommer jag inte ihåg på rak arm hur mycket Kinnevik hade gått in i med, men ändå att vi pratar om kraftig utspädning. Och det är klart, det är inget roligt besked att komma med till aktieägarna.
Jag tänker vi skulle prata lite om själva ekonomin i det här projektet, för det är sådana enorma tal som gör det svårt. Dels är det då många parter som vi precis pratade om, många olika delar som ska försöka snacka ihop sig, men det är också en ren mängd. För Financial Times hade ju som sagt en siffra som sa att de kostade 3 miljarder kronor i månaden.
Ja,
lite svårt att veta precis vad de pengarna går till, och det kanske är i uppstarten då. Produktionsstarten är ju framflyttad till 2027, förutsatt att pengarna rullar in. Så tänkte jag bara att om man gör låt oss göra en väldigt, väldigt generös ekvation. Då säger att man får ner det till kanske då 2 miljarder istället för 3 miljarder då, om den här siffran stämmer. Då har du åtminstone då ett helt år till innan vi överhuvudtaget är igång. Så då är vi uppe i 24 miljarder, bara för att liksom innan fabriken ens har startat. Och sen därefter ska ju då tillverkningen sätta igång. Säg att det kanske tar 1,5 år innan liksom allting rullar och allting funkar helt och hållet, och att man förlorar då 1 miljard i månaden under den tiden när liksom produktionen, tillverkningen är igång, men allt är inte liksom up and running. Det såg vi ju i Norfolk också, det tog tid. Det här är ju en fruktansvärt ruff kalkyl, men bara för att förstå skalan av det här, skulle det vara ungefär rätt, då behöver vi stegra ungefär över 30 miljarder kronor till för att bara nå någon slags break-even. Och skulle man ha helt fel på det och säga okej, men jag har fel, det är hälften av det då. Det är ändå 15 miljarder kronor. Hur går snacket om bara mängden som behövs? Ja, men skalan av den här typen av pengar?
Ja, men å ena sidan så har du naturligtvis rätt, och det är liksom, man får ju svindel och man blir ju mörkrädd samtidigt. Så på ena sidan har du rätt. Vad folk säger till mig dock är ju att vänta lite nu, det kan också vara så att de har diverse kreditlinjer. Men alltså, återigen, det här är komplext och jag har ingen expert på liksom, bankfinansiering. Men det kan vara så att man ska inte förstå det som att pengarna bokstavligen är slut för Stegra bara för att de söker 10 miljarder. Det kan också handla om att de behöver någon slags godkännande för att dra. Få godkännande av banken att dra i de här olika kreditlinjerna som de har sedan tidigare. Och då kan det trilla ner. Ursäkta, banalt uttryck.
Nu visar du väldigt tydligt här med.
Ja, då kan det liksom trilla ner ett antal miljarder när de drar den där kreditlinjerna. Så att det kan förklara att det finns mer pengar i bakgrunden än vad man tror. Så det är inte säkert att man ska utgå ifrån att pengarna börjar ta slut nu. Att det är 0 kronor i liksom kapital som är kvar och de behöver de här 10 miljarderna. Utan de kanske har 10 miljarder i potentiella kreditlinjer som kan aktiveras om de får någon slags nya godkännanden av de här finansiärerna. Du vet ju det här bättre än jag. Det är ett myller av godkännande och villkor som sätts upp när man gör sådana här avtal som är otroligt komplicerade. Och bankerna är ju stenhårda, för de vill inte förlora några pengar för att alla de här avtalen och alla de här villkoren ska gå i mål för att man ska då återigen få dra i en ny kreditlina.
Men i det här exemplet nu som ni pratar om, då utgår man ju från att den här planen då kommer rulla på. Hur, liksom med tanke på att det redan har skjutits upp och sådär, hur troligt är det att det rullar på som tänkt?
Alltså att det startar någon gång 2027, ja men det ska jag säga är ganska osannolikt. Det tar ju aldrig slut den där uppskjutningen, de skjuter ju upp det där hela tiden. Så att nu är det sagt, som sagt var tidigt 2027, så det kommer säkert försenas ytterligare någonting. Men däremot det som Björn är inne på och det som alla vet och det som Henrik Henriksson har återkommit till flera gånger är ju liksom att det må vara svettigt nu, men han har ju varit väldigt tydlig med att den riktigt svettiga perioden, den börjar ju när de drar igång produktionen. Det här är ett gigantiskt maskineri, en gigantisk fabrik som ska rulla igång, och ingen vet vad som händer då liksom, att det kommer vara, men man kan utgå ifrån att det kommer vara massa utmaningar, massa liksom massa problem som det alltid är när sån här stort maskineri ska rulla. Så det här är liksom, då kommer det komma nya problem. Det kan man nästan, det är som ett brev på posten, som sagt, det har Henriksson varit väldigt tydlig med, att det är kanske det han är mest orolig för det där första året.
Här finns ju uppenbara kopplingar till Northvolt, både med kreditlinjerna. Northvolt hade ju en kreditlina som var kopplad till expansionen. Så att när de la ner expansionen så försvann också en stor del av pengarna. Så det är precis en sån milstolpe.
Okay.
De fick inte, oftast när man ger den här typen av lån så man får liksom inte lånen i allmänhet, utan du får, den är till för den här nya fabriken. Och sen så la de ner fabriken och då försvann krediten i samband med det. Just det. Så vet man inte precis hur pengarna hade gått. Men det är ett sånt exempel att man måste uppnå vissa typer av milstolpar. Så det är möjligt att man behöver pengar för att åtminstone då nå milstolpen, som är någonting med nått en viss punkt i den här fabrikstillverkningen här, för att kunna då få del av mer pengar. Försöker man summera det här så låter det som ett väldigt tufft, pressat läge. Vad ser vi liksom på horisonten? Är det här rätt lag? Är det liksom rätt investerare? Är det rätt ledning som kan ta det här i mål? Eller kommer det bli annorlunda? Och för den delen, vem blir liksom huvudaktörerna? Vilka måste kliva fram för att det här Stegra-projektet ska gå i mål?
Alltså, när det gäller rätt lag så är det ju spännande naturligtvis. Så, som vi i affärsmedien älskar att rapportera om, så är det ju spännande de här spekulationerna om huruvida det ligger ett vd-byte i korten. Henrik Henriksson har ifrågasatts, och det har då framförts uppgifter om att flera finansiärer kräver att okej, ska vi in med mer deg, då ska vi ha en ny vd. Personligen tycker jag, om jag ska tillåta mig det, så skulle jag bli lite förvånad. Jag tycker ändå att han har gett ett ganska liksom habilt intryck och varit ganska kunnig och liksom blågul på ett bra sätt. Nu har man fått en brittisk ordförande, och jag tror att om man byter ut vdn här också, om det då möjligtvis skulle bli en utländsk vd, då skulle hela det här projektet få tappa lite sin blågula profil sådär. Men jag vet inte, det är möjligt att han har bakom kulisserna inte varit så stark som han förväntat sig, eller att han bara har fått bära, liksom, få bära hundhuvudet för att det går så trögt. Någon måste ta det ansvaret och det kanske får bli han. Konstigare saker än så har skett, att man byter ut en vd, men det blir spännande att följa i alla fall under 2026.
Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Sofia Sinclair och Jan Almgren. Producent är Tove Leffler och vår kollega heter Henning Eklund. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från SVT. Techbrief tar inte julledigt, utan vi sänder på precis som vanligt och är tillbaka nästa torsdag igen.
Vi hörs då.